Podplay.
I det här avsnittet vill vi varna för beskrivningar av självmord.
Med djupa andetag närmar han sig de modiga soldaterna. Cykelturen genom bergen var tung, men äntligen är han framme. Nu öppnar han sin axelremsväska med det röda korset på sidan. Soldaterna skiner upp och lägger händerna på hans axlar. Väskans innehåll, chokladbitar och cigaretter, är precis vad de behöver för att hålla glöden uppe. Men så hörs något. Ett visslande ljud och en snabb duns. Granateld. Ernest hinner inte reagera förrän något slår ner en knapp meter ifrån honom. Det bergiga landskapet suddas ut, ersatt av ett bländande ljus. Ernest Hemingway ligger på ett slagfält i norra Italien. Och hela världen verkar kastas omkull.
Du lyssnar på historien om Ernest Hemingway. Författaren som ändrade amerikansk litteratur, blev världskändis och brottades med sin egen självbild. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Den 21 juli 1899 kliver en belåten kar ut på verandan till sitt stora trevåningshus. Han sätter en liten trumpet mot munnen och blåser en salut som ekar över grannskapets stora gator och välklippta gräsmattor. Mannen heter Clarence Edmund Hemingway. Trumpetstöten firar att hans fru Grace just fött deras andra barn och första son, Ernest Miller Hemingway. Totalt kommer det bli 6 syskon i familjen som bor i trevåningshuset i det välmående samhället Oak Park strax utanför Chicago i USA. Förutom stora villor och lummiga gator skryter Oak Park med en himla massa kyrkor. Detta är en kristen plats och i Hemingway-huset råder andlig stämning. Mamma Grace och hennes pappa, som också bor här, är djupt troende. Och flera gånger i veckan håller de andakter i hemmet. Men det Ernest verkligen präglas av är inte himmelska krafter, utan naturens skönhet. Innan den lilla pojken hunnit bli 2 månader gammal tar pappa Ed, som han kallas, med honom till familjestugan i norra Michigan. Här kommer Ernest tillbringa varje sommar under barndomen. Pappa Ed lär honom skjuta gevär när han fortfarande är en liten parvel och tar med pojken på oräkneliga jakter, fisketurer, campingresor och vandringar. Han lär pojken att tälja, flå djur och paddla kanot. Och Ernest älskar allt med friluftslivet, skönheten, friheten och avskildheten.
Hemingway och naturen är ju ett väldigt centralt element, kan man säga. Nära till havet, nära till naturen på alla sätt. Och genom hela Hemingways litterära produktion drar längtan efter the perfect place. Den bästa platsen eller den perfekta platsen.
Det här är Nils-Erik Forsgård, idéhistoriker, författare. Och har skrivit boken Hemingway, en betraktelse.
Och naturligtvis, vad betyder naturen också för Hemingway? Den betyder jakt. Han jagar ju hela sitt liv. Det är någonting han börjar med redan under ungdomsåren i trakterna i Michigan, trakterna kring Chicago.
Att jaga, ja. Precis som hans stora idol och landets president Theodore Roosevelt. En karakar och krigshjälte med tjocka mustascher. Så vill lille Ernest också leva. En annan av hans idoler är pappa, som alltså ger honom sin kärlek till naturen. Men Ed är inte kärleksfull hela tiden. Hans humör kan svänga ordentligt och snabbt gå från vänlighet till ilska. Det händer flera gånger att han slår barnen med sitt bälte när han tycker att de inte sköter sig. Pappans humör svänger åt andra håll också, ibland in i rena depressioner. När Ernest blir äldre och kommer in i tonåren övergår hans gamla beundran för pappan till ren medömkan. Han tycker pappan är svag, viker sig för mamman för lätt och skyller all sin fars olycka på mamma Grace. Henne har han alltså också problem med. Hennes religiösa strikthet går honom på nerverna. Han tycker hon är dominant och hård och kör över pappan i varje situation. Ernest och Grace kommer aldrig riktigt överens. Livet ut kommer han ha komplicerade kvinnoförhållanden. Och många tror att det började redan här i barndomen.
Kvinnor fyller ingen riktig roll i hans litteratur. Och fyller de en roll så är det ofta en förstörande roll på något sätt. Det vill säga de stör en manlig världsbild eller de stör ett manligt sätt att se på världen eller att förhålla sig till världen.
Kanske är det den knepiga familjedynamiken som driver Ernest att titta på så mycket annat. Han är nitiskt tävlingsinriktad och älskar att mäta sig mot andra för att se vad han går för. Det finns knappt en sport eller fritidsaktivitet han inte ger sig på. Simning, vattenpolo, friidrott, boxning och amerikansk fotboll fyller schemat utöver orkester, körsång och skrivande för skolans två tidningar. Skrivandet faller honom helt och hållet i smaken redan som tonåring. Mest handlar det om referat och sportkommentarer, men också en och annan äventyrsberättelse. Ernest älskar att läsa också. Gärna just om äventyr. Författare som Jack London, Mark Twain och Rudyard Kipling är tidiga favoriter. Ernest är storvuxen redan som tonåring. I slutet av skolan är han nästan 1,80 lång, atletisk och bredaxlad av allt sportande. Med sitt mörkbruna hår, intensiva ögon och rejäla käkparti tycker många dessutom att han är en riktig hunk. Men trots sitt uppskattade utseende och att han har lätt att få vänner har den unge Ernest svårt att närma sig tjejer. Han är blyg och lite klumpig och sticker hellre ut i naturen än går på dansbanor och dejter. 1917 går han ut high school. Många vänner går vidare till college, men den 18-årige Ernest har andra planer. En äldre släkting har kontakter på en av Mellanvästerns största tidningar. Kansas City Star. Där får Ernest jobb som reporter och flyttar från den bekväma villan i Oak Park utanför Chicago till ett trångbott pensionat i Kansas City. Ernest suger i sig allt han kan lära sig av de äldre journalisterna. Han skickas ut på alla möjliga uppdrag och skriver notiser, referat, kortare artiklar och kommentarer. Och på redaktionen finns något som blir en ovärderlig inspiration för honom. En stilguide. Det gäller att använda ord som folk förstår istället för akademiska termer. Man ska hålla meningarna så korta som möjligt, ta bort alla överflödiga ord och ha ett positivt språk, inte negativt. Det här kommer Ernest bära med sig livet ut. Men tiden på Kansas City Star blir kort. Det beror på en liten historia som kallas första världskriget. Ernests reaktion på att världen står i brand är inte samma som många andras. Han kan knappt tänka sig ett mer spännande äventyr. Där kan han ge sig in i den ultimata matchen och mäta sig med fiender med livet som insats. Kanske kan han rent av följa i idolen Theodore Roosevelts fotspår och bli en krigshjälte. Han går därför raka vägen till armén och anmäler sig frivilligt. Men de vill inte ha honom. Han är nämligen närsynt på ena ögat och platsar därför inte. I några veckor malar han därför på med sitt jobb och läser avundsjukt om alla unga män som skeppas över Atlanten till Europas slagfält. Men till slut hittar han sin väg till kriget. Röda Korset söker nämligen frivilliga till krigstjänstgöring. I december 1918 skriver Ernest in sig som frivillig ambulansförare på fronten. I maj året därpå kliver han ombord på ett stort grått fartyg som bär honom över havet. Äntligen ska han ut i världen och se vad han går för. Ernest skickas till fronten i norra Italien. Mindre än en vecka efter han anländer får han se krigets verklighet. Men det är inget modigt skådespel eller ärofylld strid som möter honom. Istället skickas han att samla döda kroppar i en sprängd fabrik.
Men det är ju helt klart att första världskriget och upplevelserna här sätter djupa spår i Hemingways sinne och sätt att se på världen. Och det här kan man ju säga att ta sig uttryck bland annat i att han skriver flera romaner som på något sätt tangerar upplevelserna i första världskriget.
18-årig Ernest stapplar genom rasmassorna och drar lik efter lik från bråtet. När alla intakta kroppar hittats är det avsprängda armar, ben, hudslamsor och köttrester som ska samlas ihop. Detta är inte det härliga äventyr han föreställt sig. Och värre kommer det bli väldigt snart. I början av juli 1918 är Ernest rastlös. Hans enhet är långt ifrån fronten. Och han vill ju vara där det händer grejer. Han får tillstånd att cykla ensam till frontlinjen med en väska fullpackad med choklad och cigaretter som han ska dela ut till soldaterna. Den 8 juli kommer han till Fossalta di Piave i nordöstra Italien. På ena sidan en liten flod i ett bergigt landskap ligger italienarna i sina skyttegravar. Någonstans i närheten finns österrikarna. Det är nu han träffas av granateld och slungas till marken. Men han lyckas resa sig och instinktivt plockar han upp en skadad kamrat. Men nu öppnar österrikarna eld från alla håll. Ett maskingevär träffar Ernest i knät, sen i foten. Trots det tar han sig till säkerhet med den skadade soldaten i famnen.
Hans tid vid fronten, om vi säger det så, blir inte särskilt lång, utan han skadas i en granatattack vid den österrikiska och italienska fronten på sen sommaren hösten 1918. Och han skriver själv senare att han träffades av 221 granatsplitter i kroppen, och i något annat sammanhang så påstår han också att hans knäskål skulle ha fastnat eller blivit kvar i den italienska jorden.
Ernest skyndas till närmaste vårdplats. Först vägrar han få hjälp eftersom andra är värre skadade. Men det är rätt illa med honom också. Ena knäskålen är söndertrasad. Över 220 splitterskärvor har borrats in i benet och gevärskulor i knät och ena foten. Han förstår inte ett ord läkarna säger. De värsta skärvorna plockas ut. Sen skickas den unga ambulansföraren till ett amerikanskt sjukhus i Milano. Benet kommer klara sig, men kräver mycket vård och återhämtning. Men under tiden i sjuksängen blir han dekorerad med 2 medaljer från italienska armén för mod i strid och för att ha räddat en kamrat. Snart är han frisk nog att röra sig och bor i staden medan benet läker och går på ständiga återbesök. Och även om den rastlöse unge mannen uppskattar att röra sig fritt är det besöken på sjukhuset han verkligen ser fram emot.
Det kanske mest intressanta med den här sjukhusvistelsen är att där träffar han en kvinna, en frivillig amerikansk sjuksköterska som heter Agnes von Kurowski.
Agnes är en amerikansk sjuksköterska som vårdar Ernest och han faller pladask för den vackra unga kvinnan.
Och med henne inleder han någon slags relation där. Det är bara en väldigt ojämn relation uppenbarligen om man ska tro breven mellan de två. Hon var lite äldre än Hemingway, eller inte bara lite utan 7 år äldre, vilket i den åldern naturligtvis är ganska mycket. Och det här uppfattade hon som ett problem, men det gjorde inte han. Och han gick in i den här relationen ungefär med tanken att henne ska jag gifta mig med.
Agnes försöker hålla Ernest på avstånd genom att kalla honom Kid. Men då svarar han med att kalla henne Mrs. Kid. Blygheten från skoltiden är som bortblåst. Och han uppvaktar henne både på sjukhuset, på stan och i vurmande brev. Ernest drömmer om ett lyckligt liv ihop med alla idealiserade kärlekstankar som tonåringar kan ha. Men på hösten 1918, när Ernest skeppats hem till USA och kriget börjar lida mot sitt slut, kommer dråpslaget. Agnes har träffat en italiensk officer och förlovat sig. De kommer aldrig ses igen. Nu är Ernest krigsveteran, har skadats i strid och fått sitt första smakprov på både kärlek och ett krossat hjärta. Han är en förändrad ung man och står inte ut med hur likadant allt är i Oak Park. Det är inte bara rastlösheten som plågar honom. Ernest lider i det tysta av det han upplevt i kriget. Hur nära han varit att dö, amputeras och hur många människor han sett reduceras till köttstycken. Han blir mörkrädd och kommer vara det livet ut. Möjligen drabbas han av depression redan nu som 19-åring. Men det skakar han av sig. Man vill ju inte framstå som vek. För i de leriga skyttegravarna har han börjat få bestämda tankar om det manliga idealet.
Tittar man sen tillbaka på Hemingways sätt att skriva om första världskriget så ser man ju att här utvecklas hans tanke om grace under pressure. Det vill säga att man ska på något sätt visa storhet eller värdighet under yttre tryck. Och det här trycket kan vara antingen fysiskt typ av kanoneld eller så kan det vara mer psykiskt. Det vill säga att man har svårt att sova eller man har svårt att hantera sina känslor eller något liknande. På många sätt så är ju Grace Under Pressure har en motsvarighet i finskans sisu som exakt beskrivs samma sak.
Hård disciplin, arbete och alkohol är medicinen för Ernest. Och kanske får han lite tröst när han till slut återvänder till sin hemstad.
Och när han kommer hem så tas han emot som en krigshjälte. Tidningarna skriver om honom. Han får repetera allt det han har gjort eller åtminstone påstår sig ha gjort under det, tiden vid fronten. Och redan här så märker man att legenden om Hemingway skapas ganska tidigt. Han är alltså bara 20 år knappt. Och redan här blir han en liksom någonting av en machoman och en människa som har upplevt väldigt mycket redan i ett tidigt liv, i ett tidigt skede av livet. Och det som man framförallt får säga i den här intervjun sen är att krig, war is great sport.
Ytterligare en ljusglimt med brinnande rött hår dyker upp vid namn Hadley Richardson. De träffas på en fest i Chicago hösten 1920. Ett år senare, i september 1921, gifter de sig. Under tiden jobbar Ernest med att skriva för en tidning i Toronto, men längtar hela tiden tillbaka till Europa. Och i december, några månader in i äktenskapet, packar det unga paret väskorna och flyttar. Nu bör det av till den här tidens mest vidunderliga stad, Paris. Den franska huvudstaden vimlar av liv. Konstnärer, författare, fotografer och dansare röjer genom nattlivet i jakt på något som kan ge livet mening efter allt de sett i kriget. De dricker, röker, dricker igen och drar runt i staden i en enda lång fest. Ernest passar in som handen i handsken. Han jobbar som korrespondent för Toronto-tidningen, men smälter lätt in med etablerade författare som F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound och James Joyce, och konstnärer som Miró och Picasso. Dels beror det nog på att de ser något i honom. Han är en riktigt skicklig författare, och det lyser igenom i hans journalistik. Men utöver det så är han rolig att vara med. Ernest har karisma så det räcker och blir över, och en slags machomagnetism som många av Paris konstnärstyper bara kan drömma om. Med sitt barska skratt, tjocka mustasch och sina krigsskador framstår han som en riktig karakar. En image han trivs bra med.
Och sen plötsligt, ganska plötsligt åtminstone, under 1924 så bestämmer han sig för att nu får det vara slut med journalistiken och nu ska jag bli författare på heltid. Och det ger han sig in i, och han har då liksom det här uttrycket som han myntar i olika sammanhang, att jo, det är bra att börja som journalist om man vill bli författare, men man måste ha förstånd att sluta i tid.
Det är nu, mellan ändlösa cocktails och bakfyllor, som han verkligen börjar skriva. Någon som hjälper honom mycket är Gertrude Stein, en av kultursfärens riktiga höjdare. Hon är konstsamlare, författare och en allmän kulturpersonlighet som driver en salong i sin våning vid Luxemburgträdgården. Med hennes påhejning och strikta feedback hittar han sin röst som författare.
Och de som kände honom så säger att det här är en atletisk man som är intresserad egentligen bara av boxning, att dricka alkohol, att sitta på kaféer och att cykla genom Paris. Det tycks han ha gjort väldigt mycket under 1920-talet.
Men skrivandet tar han på allvar och är ödmjuk inför jobbet som krävs för att bli bra. För som vanligt är han vansinnigt tävlingsinriktad. Han vill inte vara någon dussin författare. Om han ska skriva, ska han vara bäst på det. Det är svårt att veta om alkoholen var en slags självmedicinering, men det hårda arbetet verkar fungera. Varje morgon, oavsett hur mycket huvudet sprängs av förra kvällens drinkar, sätter han sig vid skrivmaskinen och låter fingrarna valsa över tangenterna. En dag i taget finslipar han sina texter. Men han hinner med annat också, som att resa. Hadley och han besöker Österrike, Schweiz, Italien och Tyskland. Och så hittar Ernest platsen som kommer fånga hans hjärta. Spanien. Han älskar landet, språket, människorna och naturen. Och här finns något som fullkomligt fascinerar honom. Kanske det främsta uttrycket för dödsförakt och mod han någonsin sett. Tjurfäktning. Ernest älskar den makabra sporten och ser den som en tragisk ceremoni mellan två djärva kämpar med helt olika förutsättningar. Båda stirrar döden i vit ögat och möter den med värdighet, anser han. Här kan det vara bra att ta upp Ernests fascination för just döden. Kanske har han den hela livet, men den finns definitivt efter hans tid på italienska fronten. Ernest ser livet som en enda lång uppgörelse med döden, som alla är dömda att förlora. Men det betyder inte att livet är poänglöst. Om man gör det man älskar kan man ge livet mening själv. Och när man är nära döden blir livet som mest värdefullt. Då visar var och en vem de verkligen är. Sitt mod, feghet, styrka eller uppgivenhet. Därför måste man möta den med värdighet på sina egna villkor och sluta oroa sig för den. För när allt kommer omkring har ju alla i historien dött och Ernest tänker inte vara sämre än någon av dem. Resorna till staden Pamplonas tjurrusning blir årliga höjdpunkter under 20-talets början. En av de här resorna blir stoff för hans första roman. Den utspelar sig just i Paris och Pamplona och kretsar kring en skadad veteran och hans vänner som super sig genom tillvaron, har affärer, slagsmål och gräl och begrundar dödens oundvikliga närvaro. Och solen har sin gång släpps 1926 och gör Ernest till en av litteraturvärldens älsklingar. Kritiker och läsare slås av hans raka, sparsmakade stil, ordentligt inspirerad av Kansas City Stars gamla stilregler. Ernest själv kallar det för isbergstekniken. Bara en liten del syns på ytan, men den stora massan därunder rör berget framåt och gör intryck på läsaren. Den här stilen låter kanske inte revolutionerande för oss idag, men är något helt nytt på 20-talet. I många år har det varit utsmyckad dialog som varit normen. Karaktärer som håller långa tal till varandra och berättare med långa utläggningar. Ernest bryter helt med det här.
Den här romanen blir ju ett slags, vad ska vi säga, en slags bibel eller nästan handbok för efterkrigsgenerationen i Europa på 1920-talet. En ganska rotlös generation som söker mycket underhållning, som söker ny mening med livet kanske på många sätt också. Den här boken får ett extremt gott mottagande. Jag kommer ihåg en formulering ur en recension som säger att det här är en atletisk prosa. Så blir det nästan så att prosan blir en motsvarighet till sportens värld. Och jag tror att det här är kanske någonting som Hemingway för in i litteraturen. Eller att han ska skapa en litteratur som i stor utsträckning påminner om idrottens värld. Där det finns vinnare och där det finns förlorare.
Men mitt i all succé och de ändlösa festerna knakar äktenskapet med Hadley i fogarna. För på en av alla dessa fester träffar Ernest en annan kvinna och inleder en affär. Kvinnan i fråga heter Pauline Pfeiffer.
Som är dotter till en man som har gjort sig en förmögenhet på munskölj.
Hon kommer från en rik amerikansk familj. Är skribent och nära vän med både Ernest och frun Hadley. Hadley får reda på affären under våren 1926, men den kan ha börjat redan året innan. Hon försöker reparera förhållandet, men det går inte. I slutet av 1926, samma år som Ernest gör romandebut, separerar han och Hadley. Skilsmässan blir klar i april året efter. Men Ernest är inte en man som trivs med ungkarslivet. Han vill vara gift, hur lätt han än tar på alla löften makar ger varandra vid altaret. Redan i maj 1927 gifter han sig med sin älskarinna Pauline, som nu blir den nya fru Hemingway. Det kommande året skriver Ernest för fulla muggar. Flera noveller trycks i stora amerikanska tidningar innan de ges ut i en samling i oktober samma år. Den 28-årige Ernest börjar bli ordentligt känd i hemlandet. Och han börjar tröttna på Paris folkvimmel och trafikerade boulevarder. Han längtar efter en plats närmare det vilda, fria naturlivet. Paret Hemingway återvänder till USA i mars 1928. Och kort därpå besöker de Key West i södra Florida. Det är kärlek vid första ögonkastet. På de tropiska öarna ser Ernest oändliga möjligheter att jaga, fiska, vandra i skogen och njuta av havet. Efter några månader på resande fot flyttar paret in i ett stort kolonialhus. Det är i det här huset, med sina palmer i trädgården och stora gula fönsterluckor, som Ernest jobbar på sin nya roman. Ett farväl till vapnen. Men plötsligt slår tragedin till. I ett bud hemifrån Oak Park kommer förfärliga nyheter. Ernests pappa Ed har skjutit sig i huvudet och tagit livet av sig. Ernest kan inte fatta det och skäms över hur hans far gått bort. Självmord går rakt emot hans uppfattning om mod, tapperhet och hur man ska ta sig an livet. Det är i alla fall hans första reaktion. Med tiden kommer han förstå pappans lidande bättre och säger vid något tillfälle att han förmodligen kommer sluta på samma sätt själv. Men en person han aldrig förstår är sin mamma Grace. Precis som han gjort under hela uppväxten skyller Ernest pappans besvär och död på henne. I skuggorna av pappans död på våren 1926 släpps Ett farväl till vapnen. Precis som tidigare verk flyger den från hyllorna och lovordas av kritiker. Nu blir det ännu mer klirr i kassan eftersom Hollywood får upp ögonen för Ernests hårdkokta men samtidigt sårbara texter. En studio köper filmrättigheterna och Ernest kammar in nästan 100 000 dollar motsvarande nästan 2 miljoner idag. Den 30-årige Ernest är både rik och känd alltså. Och kändare kommer han bli. För det är alltså nu, på 30-talet, som Ernests image etableras ordentligt. Alltså den av en atletisk machoman som jagar storvilt på Afrikas savanner, fiskar svärdfisk i Karibien, dricker ändlöst med romdrinkar i Havanna och beundrar spanska tjurfäktare som är så tappra med sin cap och sitt svärd.
När man tittar sen på Hemingways liv på 1930-talet så kan man ju säga att det är ett väldigt dyrt liv han lever. Och en av orsakerna till att han kan leva det här dyra livet är naturligtvis att han har gift sig rikt.
Det här livet har han ju levt redan innan. Men nu syns han i tidningar, både på omslagen och i texter, där han berättar om sina resor, jakter, skyttetävlingar, boxningsmatcher och långa bilresor. Han är alltså en slags urtyp av en karakar som gillar whisky och rått kött. Gränsen mellan image, hans vanliga liv och hans litterära verk suddas ut mer och mer. Och Ernest blir en kändis av högsta grad.
Och så skriver han artiklar för en tidskrift som heter Esquire. Och det är de här artiklarna i tidskriften Esquire, skulle jag säga, som väldigt mycket av Hemingway-legenden etableras. Föreställningen om Hemingway som en skrivande människa, som en författare med ett starkt handlingsbehov, som har deltagit i två krig, som är krigsveteran och som gillar att fiska och boxas och dricka sprit. Och det är de här artiklarna i Esquire på 1930-talet som han själv i stor utsträckning så att säga bygger den här myten.
Men han gör annat än att bara skriva om jakt, resor och sitt macholiv. Ernest håller alltid ögonen på världen och har ju en särskild vurm för Spanien. Och 1936 angriper fascistiska styrkor under general Franco republikens armé och drar igång det spanska inbördeskriget. Som tidigare i livet dras Ernest dit som av en magnet. Det är ju där, i kriget, folk visar sina sanna färger, sitt mod och kamratskap. Och att det handlar om hans älskade Spanien gör det extra angeläget. Han kan inte följa detta från sidlinjen. I mars 1937 korsar han Atlanten och landstiger i det krigshärjade landet. De tre söner han fått vid det här laget, med både Hadley och Pauline, lämnar han med sina mödrar i det trygga USA. Hotel Florida i Madrid blir hans bas de kommande månaderna. Och det är verkligen ingen lyxtillvaro. I huvudstaden utkämpas många av krigets blodigaste strider. Här ligger fallna republikaner och fascister bredvid varandra på gatan. Kulhål och husrester dominerar fasaderna. Och dånet från fascisternas bombardemang hörs hela tiden. Ernest vandrar runt bland ruinerna i smutsiga byxor och en söndersliten blå skjorta. Det han ser blir till artiklar. Och han följer bland annat en internationell brigad som slåss på republikens sida. Under den här tiden blir han övertygad om att västvärlden måste hjälpa den spanska republiken med vapen. Annars kommer fascisterna segra och ett ännu större krig kommer följa. Så rätt han kommer få.
Så att under de här åren flyger Hemingway mellan USA och Spanien en del. Men han är också väldigt mycket i Spanien, sitter i Madrid på hotell med andra korrespondenter. Dricker mycket sprit uppenbarligen, mycket vin. Men är också disciplinerad så tillvida att han skriver som korrespondent väldigt många artiklar.
Men det är inte allt han hinner med. Han inleder också en affär som så småningom leder till skilsmässa och ett tredje äktenskap. Kvinnan heter Martha Gellhorn. Precis som han är hon journalist och författare. Dessutom är hon totalt orädd, ständigt på jakt efter en ännu bättre story än den senaste. Och vida hyllad som en av tidens bästa krigskorrespondenter. Romansen börjar i Madrid och följer med till USA när Ernest återvänder i juni 1937. Ernest tillbringar mycket tid hemifrån, inte minst på Kuba i ett hotellrum med Martha. 1939 flyttar de till en ranch utanför Havana innan Ernest ens skilt sig från Pauline.
Och sen ger han då också ut romanen Klockan klämtar för dig, For Whom the Bell Tolls.
Den kommer räknas som hans största kommersiella framgång. Den är inspirerad av spanska inbördeskriget och som vanligt med en hel del självbiografiska inslag. Huvudkaraktären är återigen en traumatiserad man som stirrar döden i vitögat mot övermänskliga odds och vet att hans kamp är förlorad. Boken kommer ut 1940 och blir den bäst säljande amerikanska boken sedan Borta med vinden.
Tittar man på Hemingways senare liv så kan man se att den här romanen om spanska inbördeskriget, den lägger grunden till hans förmögenhet. Det med intäkterna, med det med royaltyn från Klockan klämtar för dig, som Hemingway köper sitt hus på Kuba till exempel. Det här huset som fortfarande finns kvar idag, som ligger ungefär 15 minuter med bil utanför centrala Havana. Det är alltså kallas för Finca Vigia, den här utsiktsplatsen ungefär på svenska. Ganska flott hus och på den tiden måste jag ha det nästan ännu flottare.
Det verkar äntligen som att allt faller på plats. Martha älskar naturen, sport och friluftsliv. Hon är en fenomenal författare och hänger gärna med på Ernests jaktresor, fisketurer och kan dricka i kapp med honom hur lätt som helst. De passar perfekt ihop och gifter sig när Ernest är 41. Men det ska inte dröja länge innan det börjar skava mellan de två begåvade, energiska makarna.
1939 får Martha Gellhorn i uppdrag att åka till Finland för att skildra finska vinterkriget. Medan hon är i Finland sitter Hemingway på Kuba och dricker sprit och är allmänt olycklig därför att han gillar inte att Gellhorn har åkt till Finland.
Den här bitterheten kommer leda till det som antagligen är det mest kontroversiella Ernest någonsin har skrivit.
Han är sur när hon kommer tillbaks. Och då så har han dragit fram ett dokument som ungefär går ut på följande, som säger att han riktade då till Martha Gellhorn, och så går det ungefär så här: jag, Martha Gellhorn, medger att jag nu har varit mer eller mindre otrogen mot min man Ernest Hemingway, och jag måste härmed lova att jag aldrig mer någonsin kommer att lämna honom ensam i huset på Kuba eller någon annanstans i världen för att själv göra karriär som journalist. Det här är ju ett väldigt märkligt dokument, kan man säga. Och det är ju naturligtvis också början till slutet på äktenskapet.
Nu är det ju 1941. Andra världskriget har rasat i snart 2 år. Och i slutet av året attackerar japanerna USAs flotta i Pearl Harbor på Hawaii. Nu är USA med i den största konflikten i mänsklig historia. Och Ernest tänker inte missa chansen att se den väldiga kampen på nära håll. Och kanske drivs han delvis av avundsjuka. För inför landstigningarna i Normandie 1944 får Martha ett erbjudande att rapportera om invasionen. Ernest står inte ut med att hans fru åker till kriget medan han själv sitter hemma. Därför hör han av sig till samma tidning som Martha jobbar på och erbjuder sina tjänster som korrespondent. Han vet att redaktionen inte kan blunda för hans kändiskap och chansen att ha landets största författare som skribent. Det är ett riktigt övertramp och Martha blir rasande. Men Ernest verkar inte så besvärad av det. Han är ju som vanligt grovt tävlingsinriktad och tänker skriva bättre om kriget än någon annan journalist, inklusive sin fru. Den snart 45-årige Ernest bevakar de allierade styrkornas landstigning på dagen D i norra Frankrike och följer sedan ett amerikanskt förband genom landet med målet att inta Paris. Medan kriget rasar och miljontals människor lider följer han trupperna genom Frankrike, Belgien och slutligen till Tyskland. Det är det tredje krig han ser på nära håll och det första han slåss i. För Ernest går nämligen över gränsen för vad som är tillåtet för en krigsjournalist. Han ansluter sig till ett förband franska motståndskämpar och deltar i gerillastriden mot tyska soldater. När det uppdagas att den kända författaren faktiskt bär vapen och skjuter mot tyskarna får han rejäla tillsägelser från den amerikanska överheten och skickas bort från fronten efter nästan 10 månader i krigets hemskheter. Men militärledningen verkar inte tycka allt för illa om hans väpnade kamp. Ernest får nämligen en medalj för sin insats ett par år senare. Tiden efter kriget är rörig. Martha börjar få nog av hans supande och stökiga livsstil och han är fortsatt avundsjuk på hennes framgångar. Det hjälper inte heller att han, som vanligt, inlett en affär med en annan kvinna. En journalist som heter Mary Welsh, som han träffar i London under kriget. I en bekant refräng skiljer sig Ernest och Martha. Hon sammanfattar senare ett av deras stora problem med orden: jag vet bara att ingen kvinna borde gifta sig med en man som hatar sin mamma. Det rådet hör inte Mary Welsh, som kort därpå säger ja till Ernest vid altaret. Tillsammans bor de på ranchen utanför Havanna. Ernest Storm trivs på Kuba. Han kan vara ute på sin fiskebåt Pilar flera veckor i sträck, ständigt i jakt på den ena troféfisken efter den andra. I Havannas barer och kaféer känner han sig hemma. Det påminner om hans älskade Spanien. Som han brukar efter krig jobbar Ernest på en ny roman. Men när boken släpps 1950 händer något Ernest knappt upplevt förut. Boken Över floden, in bland träden totalsågas. Många tycker karaktärerna är endimensionella och att Ernest blivit en slags parodi på sig själv. Det är nästan som att kritiker över hela USA har väntat på en chans att avfärda honom och ge sig på Ernest med näbbar och klor.
Ord som användes var sentimental smörja, en pinsam roman. Man hade väntat sig någonting mera av Hemingway efter romanen Klockan klämtar för dig. Man hade väntat sig någonting större i all synnerhet också eftersom det hade gått 10 år sedan han senast hade publicerat någonting.
Men Ernest är ju en tävlingsinriktad man och dessutom en självutnämnd karakar som sätter stort värde i att göra upp med motståndare och visa vad han går för. Så han svarar på kritiken med det han gör bäst. Han börjar på en ny roman. Nu ska han minsann visa de där kritikergamarna att gammal är äldst. I 2 år skriver han utkast efter utkast. Och i september 1952 får amerikanska folket äntligen se vad han verkt fram. Den gamle och havet blir en megasuccé. Den trycks först i tidningen Life som säljer 5 miljoner exemplar på 2 dagar. När den ges ut i bokform väntar 26 veckor i rad som landets bästsäljare. Och det är inte bara läsarna som gillar den nya boken om en gammal kubansk fiskares kamp mot en jättelik svärdfisk och hajarna som försöker äta upp fångsten. Kritikerna kan inte annat än erkänna att Ernest fortfarande är litteraturens herre på täppan.
Den gamla havet som kommer 1952 är ju egentligen den roman som de allra flesta förknippar med Hemingway, skulle jag säga. Sen tolkades ju den här boken då på olika sätt. Den här gamle fiskarens kamp mot hajarna skrev någon, det ungefär motsvarar författarens kamp mot kritikerna. En annan skrev någonting i stil med att kanske de här hajarna är tyska ubåtar. Men Hemingway tog avstånd från alla de här, den här typen av tolkningar. Och i ett brev så skriver han att, ja men för fan, lyssna nu, det här är en bok om en gammal man och en ung pojke. Och i den här boken är fiskarna är fiskar och hajarna är hajar. Och that's it.
Året därpå får Ernest Pulitzerpriset och bestämmer sig för att fira med en lång resa till Östafrika tillsammans med Mary. Den resan kommer nästan kosta honom livet. Det är januari 1954 när Ernest och Mary klättrar in i ett propellerplan i Uganda. Motorn rasslar till liv. Och snart seglar de över Afrikas djupgröna skogar och forsande floder. Men så närmar sig en flock fåglar. Piloten störtdyker för att undvika dem. Men styr planet för lågt, rakt in i en telegrafstolpe. Flygplanet slås till marken som en utmattad boxare och tumlar ner i bushen. Innan dagen är slut kablas nyheten ut till hela världen att den hyllade författaren Ernest Hemingway har mist livet i en flygolycka. Tidningar i otaliga länder, inklusive Sverige, trycker hans dödsruna. Men så fel de har. Piloten, Mary och Ernest klarar sig förhållandevis väl. Hon har knäckt ett par revben och Ernest har en axel ur led. De har tagit sig från vraket till högre mark där de tillbringar natten med ljudet av skrattande hyenor runt omkring sig. Ernest värmer sig med en flaska whisky han räddat från vraket. Morgonen därpå hittar de människor på floden. En räddningspilot flyger till den avskilda platsen och det omtumlade sällskapet kliver ombord på ännu ett litet plan. Men den här gången går det annorlunda.
Ernest förstår direkt att något inte stämmer. Det här är inget bra flygplan. Motorn låter som att den är döende. Planet kämpar sig fram på den gropiga landningsbanan och försöker få upp tillräcklig fart för att lyfta. Och så smäller det. Hela tanken står i lågor. Mary och de andra tar sig ut genom ett fönster. Men Ernest är för stor. Han ryms inte i den lilla öppningen. Elden stiger runt honom. Metallen gnisslar. Är det så här han ska dö? Nej, bestämmer han. Inte ännu. Ernest stångar sitt kraftiga huvud mot dörren, gång på gång. Stålet hugger ett jack i huvudet, men han fortsätter. Slutligen skjuter dörren upp och han kastar sig ur det brinnande vraket. För andra gången på 2 dagar överlever Ernest Hemingway en flygolycka.
Några dagar senare ligger han på sjukhus i Nairobi och firar sin överlevnad med en flaska champagne medan det rinner vätska ur skallen. För han är allvarligt skadad. 3:e gradens brännskador på huvudet och armarna. En fraktur i skallen och på 2 ryggkotor. Hjärnskakning, inre blödningar, skador på levern, mjälten och ena njuren. De här skadorna kommer plåga honom till dagen han dör. Men innan dess blir det en sista triumf. 1954 börjar kanske på värsta möjliga sätt, men slutar betydligt muntrare. En dag hemma i arbetsrummet på Kuba, mellan jakttroféerna som prydde väggen och skrivmaskinen framför sig, får Ernest ett telegram från Svenska Akademin. De meddelar att han kommer få årets Nobelpris i litteratur. Ernest är väldigt stolt över priset, som han lite nonchalant kallar för That Swedish Thing. Men han kommer inte närvara på festen i Stockholm och ta emot priset själv. Han är fortfarande för svag efter krascherna, och läkarna har förbjudit honom att resa mer. Och det är inte bara flygolyckorna som spökar. Genom livet har Ernest dragit på sig många krämpor, och nu börjar de ta ut sin rätt.
Det är många som kände Hemingway på 1920-talet som skriver om det här, att man har aldrig sett en så stor och atletisk man som Hemingway, som ligger så sjuk och så nerbäddad i en vanlig förkylning.
Alla olyckor och skador från krig, sporter, jaktturer och vurpor hemsöker den åldrade mannen. Det är också möjligt att han lider av en ovanlig sjukdom som gör att kroppen inte kan hantera järn och gör att hans hud ser nästan bronsfärgad ut. Ernest åldras snabbt under det sena 50-talet. Den spänstiga kroppen är utbytt mot en tung, rundad hydda med vitt skägg och ärrvävnad. Han själv medicinerar som vanligt med ofattbara mängder sprit, men det gör bara tillståndet värre. Under 1960 flyttar Mary och Ernest från Kuba. 60 år gammal slår han sig ner i delstaten Idaho i nordvästra USA. I ett slående västernlandskap tar han varje chans att jaga, skjuta fasan eller vandra i naturen. Men det är inte samma sak som det varit. För de fysiska krämporna är inte allt han brottas med. Depression har han ju dragits med åtminstone sedan första världskriget. Och det blir bara värre. För han har ju alltid varit en handlingens man. Nu kan han knappt ta hand om sig själv längre. Machoförfattaren och karakaren blir en skugga av sitt forna jag. Och det trivs han inte alls med. 1960 och 61 läggs han in på klinik i Minnesota vid 2 olika tillfällen. Här får han elchocksbehandling för att bota depressionen. Det är kanske ingen större överraskning att den metoden inte fungerar. Men i slutet av juni 1961 skriver läkarna ändå ut honom. Och Ernest åker hem till Idaho. I ett liv fullt av resor blir det här den sista. 2 dagar senare, den 2 juli 1961, vaknar Ernest tidigt. Han sätter på sig morgonrock, hämtar ett jaktgevär från skåpet i källaren och sätter sig i hallen. Några sekunder senare väcks Mary av en skarp smäll som ekar genom huset. Hon kommer säga i flera år att det var en olycka när han gjorde rent geväret. Men till sist medger hon det alla redan vet. Att Ernest skjuter sig själv i huvudet ett par veckor innan han fyller 62. Ernest Hemingway gör enormt avtryck i engelskspråkig litteratur. Mängder av författare har försökt härma hans stil i snart 100 år, men få har lyckats. De flesta verkar missa att under den hårdkokta, stereotypt maskulina ytan finns sårbara, skadade karaktärer som brottas med sin dödlighet. Sällan slutar det lyckligt. Ernests image som råbarkad man blandas lätt ihop med hans romankaraktärer. Och precis som dem döljer han ett stort mörker. Det är bara en liten del av isberget som syns över ytan. Men därunder rör sig något hela tiden. Och när det blir omöjligt att bära väljer han att möta döden en gång för alla. Du har lyssnat på historien om Ernest Hemingway med mig, Blenda Zettervall-Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Carl Häger och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay. Tack för att du har lyssnat på den här säsongen av Historien om. Vi är snart tillbaka med fler avsnitt.
Podplay, en del av